Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Tjena mors.
Hej Maja. Vi har fått in historier från våra lyssnare. Om du har upplevt någonting övernaturligt och vill dela med dig till fenomen, så mejla simwaypodcast@gmail.com, Simway med Z, och märk gärna mejlet med fenomen så att Eva kan sortera in det i rätt dokument.
Lyssna historier från Norrland.
Vi kan börja med Emson som lyssnar på flera av mina poddar, som säger: ny podd alltså, fenomen, intressant. Jag har faktiskt varit med om saker som har varit övernaturliga, om man får säga så. Ni pratade ju om att man kunde höra av sig. Jag är nog lite som du, Dan, skeptisk. Men för varje år som har gått och saker som man har varit med om, så börjar jag bli kluven. Vi har lite i släkten, framförallt min mormor som numera inte finns längre. Hon var lite synsk av sig. Hon kunde ringa till min mamma eller mig och säga vad vi gjorde, fast vi inte hade pratat på flera dagar. Sen var det andra saker som hon sa också. Men de saker jag har varit med om, så finns det vissa som sticker ut. Jag drömmer mycket. Och för många år sedan, typ 20 år sedan kanske, drömde jag att jag satt på ett tåg. Framför mig satt en gubbe med en hatt och läste tidning. Till höger på andra raden satt en kvinna i grön tröja och stickade. Jag vaknade och tänkte inte mer på det. 4 veckor senare skulle jag åka tåg till morsan, nattåget. Jag klev på och efter några timmar tittade upp och såg allt som jag hade sett i drömmen. Exakt som i drömmen. Jag blev livrädd och gick till restaurangvagnen och svepte kaffe.
Bra där.
Ja, jag kan relatera till det. Emson fortsätter: detta hänt 3 gånger till efter denna grej. Samt att jag ibland kan vara på platser jag aldrig varit på tidigare och känner igen allting. Spöken, vålnader och så vidare, ja, det är jag väldigt skeptisk till. Men människans kraft till fenomen, ja, jag börjar kanske tro på det ändå. Ett annat fenomen, om man kan kalla det för det, är för typ 15 år sedan. Jag hade fått en räkning som jag visste existerade. Det var under en period då jag hade det väldigt tufft ekonomiskt. Den var på 1783 kronor. 2 dagar senare var jag handlade. Och innan jag gick köpte jag 3 rader Keno, det gotländska lotteriet. På kvällen rättade jag och hade fått vinst på den raden. Vinsten var 1783 kronor. Inget skämt. Men är det ett fenomen eller ödet, Jag vet inte. Tack Emson för den historien.
Mm. Vad spännande.
Det här med drömmar som sen stämmer sannolikt låter som déjà vu.
Mm.
Och det ska vi prata om i egna avsnitt senare. För det har jag ganska ofta.
Mm.
Jag har ofta den känslan. Men jag tror att det finns en naturlig förklaring. Men det tar vi då. Och sen Emson, så blev jag lite upprörd på det. När du hade ekonomiska problem så går du alltså och köper lotter. Det är inte rätt sätt att hantera det. Det är dåligt matematiskt. Det förväntade värdet lotter är alltid negativt.
Men tur att han gjorde det i det här fallet.
Ja, i det här fallet var det ju tur.
Jag ska läsa en historia från lyssnaren Henrik Våglin.
Och det är alltså samma Henrik som berättar om sin storsjöjursobservation i Storsjöjurs del 1.
Mm. Hej. Det här gäller Spökprästgården i Borgvattnet. Av podden ansedd som nummer 1 på er topp 10. Jag gick samhällsprogrammet på gymnasiet på Palmkransskolan i Östersund för alldeles för länge sedan, i mitten på 90-talet. Under någon av de sista veckorna innan studenten, efter att betygen redan var satta, fick vi i klassen göra nästan vad som helst, så länge en lärare i något ämne kunde övertalas att en aktivitet kunde kopplas till ämnet. Jag minns inte vem som kom på det eller varför det blev vårt mål, men det blev bestämt att vi skulle göra en övernattning i just Spökprästgården i Borgvattnet. Jag minns inte om det var läraren i religion, filosofi eller samhällsvetenskap som tog det under sina vingar, men jag vet att allt alla egentligen ville var att festa fram till studenten. Borgvattnet ligger cirka 10 mil nordväst om Östersund. Vi kom dit i en hyrd buss och möttes av en gammal gubbe som var ägaren till ICA-butiken, men som också hade hand om att öppna Spökprästgården för besökare. Vi mötte upp honom i byn och han åkte med oss i bussen, och genom bussens högtalarsystem berättade han för oss om Spökprästgårdens historia. Spökhistorien alltså. Vi kom fram till ett hus som såg ganska vanligt ut även om det var något äldre. Ganska oansenligt för att vara en prästgård. Såg mer ut som en villa som var lite sliten och stod mitt ute i skogen. Minns det som att huset var målat typ blågrått. Kändes som ett ganska typiskt vanligt hus mitt i skogen i utkanten av en liten by i Jämtland, vilket det ju mer eller mindre var. Det påminner mig faktiskt ganska mycket om den stuga som min farmor och farfar hade som sommarhus, och som nu är mina föräldrars vinter- och sommarstuga i utkanten av en annan liten by i södra Jämtland. Även det huset kan kännas lite kusligt om man ensam kommer in när det nyss stått tomt. Den nyligen påslagna värmen gör att det knäpper i väggarna. Jag har för mig att det var precis vad ICA-handlaren gjorde. Det vill säga sätta på värmen först när vi kom dit. Och har tänkt att det kanske är det fenomenet som gör det lite extra kusligt även i Spökprästgården. Men jag vet inte om det har något alls att göra med saken. Hur som helst, här skulle vi alltså spendera natten och se om vi fick vara med om några spökerier. Var i alla fall den officiella uppgiften som fått oss hit. Det skulle visa sig att det var en minoritet som faktiskt ville försöka få vara med om några spökerier. Jag var en av dem, men om det funnits några spöken där så blev de snarare rädda för en röjerskiva som fortsatte hela natten. Det var bara att ge upp och hänga på dem som festade. Såklart fick ingen en blund i ögonen den natten, men inte på grund av några spökerier. Rödögda tog vi oss tillbaka till Östersund och skolan som hade en vanlig skoldag som såklart inte betydde någonting egentligen, men skolplikt var det ändå. Jag minns vagt att vi hade en lektion då vi skulle redovisa vad vi upplevt på övernattningen. Det blev en pinsam uppgörelse mellan några som var förbannade på att festandet förstört uppgiften, medan några andra hävdade att om man skulle kunna se några spökerier så måste man ju göra något medan man väntar. Och några som hävdade att de hållit igång för att det var så kusligt annars. Ingen hade sett något spökeri i alla fall, vilket vissa var sura över. andra glada och många totalt sket i. Snart var det glömt och vi tog studenten. By the way, det snöade tidigt på morgonen för studenten, men ändå blev det en riktigt solig sommardag. Och så bra en student som det ska vara, med champagnefrukost, lastbilsflak, studenttrappa, skrålande, fylla och rumlande hem på småtimmarna. Ja, även vi som är medelålders nu har varit unga och dumma.
Tack, Henrik. Nästa lyssnarhistoria kommer från ett anonymt Facebook-konto. Och i huvudnumret är avsnittet, för det är den längsta. Så citat, anonyma Facebook-kontot. Vid Flodbergsgatans slut, Sundsbruk, Sundsvalls kommun. Och sen specifika koordinater, longitud och latitud, så precis inprickat. Och så här går historien. I slutet 80-talet flyttade jag, min mamma och två bröder från Stockholm till Sundsbruk, som ligger ungefär en mil norr om Sundsvall. Vårt hus låg på Flodbergsgatan, som sträckte sig nästan hela vägen från den stora rosa färgade skolan och ner till havet. I havet, vid gatans slut, där jag på 80- och 90-talet fiskade abborre, utspelade sig långt tidigare en egendomlig händelse. Den blev omtalad i området när ett hus med tillhörande möbler och flertalet personliga objekt såldes efter att ägaren, en väldigt gammal kvinna, hade gått bort. Bland dessa saker fanns hennes dagbok, där just den här händelsen var nedskriven i minsta detalj. Historien släppte aldrig taget om mig så många år senare, när jag sedan länge var utflyttad från Sundsbruk, så valde jag att kontakta husets nya ägare. Jag frågade om det stämde att en dagbok med en beskrivning av en speciell händelse på 50-talet hade lämnats kvar i deras nya hus. De sa att det stämde, och till min förvåning fanns dagboken fortfarande kvar i deras ägo. Efter att ha förklarat att jag är lite av en hobbyförfattare med stort intresse för Västernorrlands historia, gick de med på att låna ut dagboken till mig. Jag sammanställde händelsen och fick ett godkännande av dagbokens nya ägare att publicera den i en kommande novellsamling om namnen på de inblandade byttes ut. Novellsamlingen blev aldrig av, men här kommer en skönlitterär sammanställning av en tvåårsperiod ur Anna Dahls dagbok, och den kommer att ge dig en förklaring till ett märkligt fenomen. Ibland kan en mindre röd fläck bevittnas i havet vid Flodbergsgatans slut. Om du kollar noga så lovar jag att du kommer att se den. Varför ska du nu få veta? Samma år som den första pappersmassan kokades på fabriken Östrand hade systrar Margit och Anna Dahl flyttat in i ett litet hus med tillhörande strandtomt. Fabriken, som sedan dess byggts ut, tog upp större delen av utsikten från systrarnas tomt. Och sulfatdoften blev man tvungen att vänja sig vid. Men då fabriken bidrog med flertalet jobbtillfällen brukade man säga att det luktade pengar. Den i januari månad 1954 var det mer regeln än undantag att termometern visade under 25 minusstrecket. Det var Margits tur att hämta ved och Anna la sig i soffan framför kaminen för att vila en stund. Exakt 22 år hade de bott i huset, hade Margit sagt några dagar tidigare. Siffran var egentligen obetydlig, men det hon hade sagt efteråt spred fortfarande en värme i Annas kropp denna kalla dag. Hon hade sagt: med dig är livet evig lycka. Sittande vid köksbordet med sin favoritkopp i handen sa Margit att de skulle ta en promenad och ta med sig ved när de kom tillbaka. Då det fortfarande brann i kaminen fanns det ingen risk för att det skulle hinna bli kallt. Anna drog en filt över sig, slöt ögonen och lyssnade på blandvedens sprakande och knäppande. Medan Margit drack upp det sista kaffet ur koppen, tog på sig sin röda kappa och lämnade huset. Anna vaknade huttrande i soffan. Hon restes upp och såg sig om. Det var mörkt ute och ur kaminen syntes inte ett enda spår av glöd. Klockan var över 3 och hon beklagade sig över att hennes tupplur hade varat över 4 timmar. Veden som de turades om att hämta staplade de upp bredvid kaminen, men någon ved fanns inte där. Vilket fick Anna att fundera över var höll Margit hus. Anna förstod att hon var ensam i huset, men ropade ändå ut Margits namn utan att få något svar. Efter att ha spanat efter Margit genom husets alla fönster tog hon på sig ytterkläderna och gick ut i förhoppningen att hitta henne vid vedboden eller hos deras närmaste granne, Torbjörn. Ute var det nu becksvart och det enda ljud som hon hörde var det av ved som klyvdes med yxa. Ljudet kom inte från deras vedbod, men väl från Torbjörns. Anna gick dit och frågade om Torbjörn hade sett Margit. Ja du, henne såg jag senast innan lunch. Och då var hon någonstans där ute, svarade han och pekade myxan ut mot isen. I samma stund som hon förklarade att Margit bara skulle ta en kortare promenad, kollade hon mot sitt hus och såg att spåren i snön ledde ut på isen, men inte hem igen. Katastroftankarna sköljde över henne. Herregud Torbjörn, kan hon ha fallit genom isen? Torbjörn försökte lugna henne med att säga att isen efter den långa ihållande kylan nu var så tjock att den skulle bära en traktor utan problem. Men han erbjöd sig artigt att hjälpa till och leta. Fotspåren i snön lystes upp av ficklampan som de hade tagit med sig. Spåren var otydliga och försvann fort då de helt eller delvis hade fyllts igen med snö och kvällens vind. Efter att ha vandrat omkring i nästan en timme sa Torbjörn att det var lönlöst. Han stannade på ett snöfritt parti och sänkte sina armar, vilket lyste upp isen under honom. Man hörde strax efter hur Anna drog efter andan. Se Torbjörn! Precis under isen han stod på var det som en röd fläck i vattnet. Anna frågade med panik i rösten. Är det hennes kappa? Torbjörn höll ficklampan i olika vinklar för att försöka utröna vad det var de såg genom isen. Fläcken rörde sig sakta österut mot havet. Men det var ändå svårt att följa dess färd då den ibland doldes helt av tjockare lager snö. När den till slut gled under ett blankare parti av isen förstod de precis vad det var. Det var Margits röda kappa och den satt med hennes döda kropp. Ring efter hjälp! Jag försöker att inte tappa bort henne, sa Torbjörn med en röst som vittnade om att det inte fanns någonting mer de kunde göra för Margit. Anna sprang tillbaka och ringde det nyligen lanserade larmnumret 90 000, medan Torbjörn kämpade med att inte förlora synlig kontakt med Margits drivande kropp. Det skulle visa sig omöjligt. Hon i mörkret under den mestadels snöbeklädda isen till slut försvann. Dagen efter lokaliserade man isvaken som hon hade fallit ner i. Hur Anna och Torbjörn hade missat den är svårt att förklara. Den låg bara ett par hundra meter utanför strandkanten. Vissa handavtryck i snön hade överlevt kvällens vind. Där fanns klösmärken på iskanten, men kroppen var alltjämt försvunnen. Tiden gick, isen smälte, det blev varmt och sedan kallt igen. En saknad som var svår att beskriva med ord fyllde ändå ut de flesta datum i dagboken under resterande delen av året. Det var nu januari 1954. Anna bar på ved och hade hunnit in i husets hall. Innan hon stängde dörren vände hon sig om och såg ut över den blanka isen. Till skillnad från året innan hade denna januari månad varit ovanligt varm. Vattnet på isen speglade fabrikens bolmande skorstenar något. Blicken följde rökens upp- och nedvända väg från skorstenarna för att sedan spridas ut i luften. När den reflekterade rökens färd tog slut fanns det någonting rött. Anna fokuserade blicken. Det var en röd fläck under isen. Hon stirrade på den en stund och släppte sedan vedklabbarna rätt ner på hallgolvet. En föll på hennes fot, men den röda fläckens grepp om hennes sinne bedövade smärtan. Hon stod blickstilla, men började sedan sakta gå ut mot den blanka, tunna isen. Fläcken låg ett par hundra meter ut från strandkanten. Rädslan för vad hon skulle få se växte med varje steg. När hon kom närmare hörde hon upprepade knackningar från den röda fläckens position. Ju närmare hon kom, desto högre blev knackningarna. Ett illamående och en ångest tog över. Hon kämpade emot tanken att vända om. Och till slut kom hon fram. Genom den spegelblanka isen såg hon Margit. Hennes hud var grönblek. Uppsvullen hade spruckit upp. Ögonen stirrade mot Anna genom isen, men var förvirrade och fylld av rädsla. Hon tycktes upprepa en mening om och om igen, men ljudet drunknade i det dunkla vattnet. Margits beniga hand fortsatte knacka på isens undersida. Anna började gråta och skaka. Och det enda hon lyckades säga var: "Jag hjälper dig." Hon reses upp och sprang mot Torbjörns hus. Väl framme slet hon upp dörren, sprang in och mötte så hans förvånade blick. "Hon är här! Margit är fast under isen, hon behöver hjälp!" sa hon medan tårarna rann över kinderna. "Snälla hjälp mig, Torbjörn!" Innan han hade hunnit säga ett ord hade Anna lämnat huset och återigen bet sig ut på isen. Han tog snabbt på sig ytterkläderna och sprang ut i vedbon för att hämta sin yxa. Den kanske skulle komma till användning på något sätt. Men just när han hade kommit in hörde han hur isen brast. Han sprang genast ut och såg hur Anna höll fast vid isvakens kant ovanför något rött som tycktes försöka dra ner henne under ytan. Hennes huvud försvann i vattnet några sekunder för att sedan komma upp igen. Som en skänk från ovan fanns bredvid vedboden ett rep som Torbjörn under hösten använde för att dra fällda trästammar. Han tog repet, sprang fort ut på isen och stannade några meter från hålet. Där kastade han i repet. I panik fumlade Anna med repet men lyckades snart ta ett hårt grepp och bli uppdragen. När Torbjörn närmade sig isvaken för att hjälpa henne bleknade den röda fläcken och tycktes försvinna. Väl på fötter och trots att de var rejält nedkyld orkade Anna med raska steg gå tillbaka mot huset där de för säkerhets skull låste dörren bakom sig. Hon tog på sig torra kläder och la sig under dubbla filtar medan Torbjörn startade en eld i kaminen med hjälp av vedklabbarna som Anna för en stund sedan hade tappat på hallgolvet. "Vad i herrans namn hände?" frågade sig Torbjörn. Anna låg tyst en stund och sen sa hon: "Döden är evig ensamhet och tystnad. Lämna mig inte." Torbjörn stirrade frågande på henne. "Det var det hon sa till mig i vattnet." Trots händelsen skulle Anna komma att bo där fram till 80-talet. Hon förmodligen gick bort under naturliga omständigheter. Hon hade i den efterföljande dagboken, som också hade lämnats kvar i huset, givit ner några få tillfällen när hon hade sett färgen av Margits röda kappa i vattnet. För att sedan inte någonsin nämna det igen.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Tack för den.
Ja, tack för den. Och om någon lyssnare råkar vara i Sundsbruk, som jag säkert uttalar fel, vid Flodbergsgatans slut, så ta gärna en bild av hur gatan slutar vid havet.
Mm.
Och om ni är där på vintern och det är blankis, ta gärna en bild också.
Mm. Väldigt spännande.
Och skicka den till simwaypodcast@gmail.com, Simway med Z.
Mm. Och skicka gärna flera lyssnarhistorier. Vi tycker det är jättekul när ni gör det.
Ja, verkligen. Och har ni varit med om någonting så vill vi veta det. Och dessutom vill jag att ni följer oss på Instagram, Fenomenpodcast. För där har vi ju möjlighet att lägga upp bilder och videor som anknyter till avsnitten. Så att det är vårt sätt att nå ut er. Så det vore bra om ni följer den.
Mm.
Vi har också en väldigt försummad Facebook-sida för Fenomen som ni kan hitta om ni gillar Facebook.
Mm. Där heter ju också Fenomen Podcast.
Ja.
Tack för den här gången.
Tack så mycket och extra stort tack till alla lyssnare som har skickat in saker.
Mm.
Keep it coming.
Hej då.